Artikel 1. Reportage. Majoritetens förslag till budget inför 2025. Häromdagen så presenterade den rödgröna majoriteten budgeten för nästa år. Och det blir en skattehöjning med 24 öre per intjänad hundralapp. Det har vi berättat om tidigare här i På tal om Stockholm. Finansborgarrådet Karin Wanngård säger att man gör det för att säkra välfärden och för att regeringen inte kommer att öka statsstödet. Hon berättar också att man skjuter till pengar till ledsagningen. Mer om det strax. Men Karin Wanngård får börja med att beskriva budgetens utseende. En papperslunta på nära 600 sidor.
Ja, än så länge så är den ju ganska tråkig. Det är ju bara A4-papper, dubbelsidigt kopierade, ihopsatta med någon plastklammer. Men efter att fullmäktige fattar beslut om den här fantastiska budgeten i november så kommer det en mer inbunden variation, och det är den man ska spara på. Den här är bara tillfällig.
Okej, den är röd och grön i alla fall, och ser det liksom en snedbrytning i färgen på mitten?
Ja, den är ju röd då för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och så grön för Miljöpartiet, och det speglar ju då styret i Stockholm.
Och vad är ditt besked då till stockholmarna? Hur blir det med kommunalskatten i nästa års budget?
Vi höjer kommunalskatten med 24 öre. Det gör vi för att säkra välfärden, att inte säga upp 1400 välfärdsarbetare som lärare, förskolepedagoger, socialsekreterare. Men det handlar ju också om att regeringen har ju valt att sänka skatterna för 27 miljarder kronor. Vilket gör att vi får noll i ökat statsstöd. Regeringen satsar inte ett dugg på välfärden i Stockholm.
Många har ju det knapert just nu i lågkonjunkturens spår. Blir det liksom inte ytterligare en börda för deras plånböcker med den här skattehöjningen?
Vi har fortfarande en av de lägsta skatterna i Stockholmsregionen. Det är klart att jag är väl medveten om att många stockholmare har det tufft med ränteläge, med kostnadsökningar när det gäller mat och levnadsomkostnader. Men det skattehöjningen går till, det handlar ju om att alla barn och ungdomar ska få en möjlig chans i skolan, att vi tar bort avgiften på fritidsklubbarna, vilket ska möjliggöra att vi når fler barn att gå i fritidsklubb. Och alla tjänar på om vi kan hålla borta barn och unga från gängkriminella miljöer, att vi alla utbildar oss och jobbar för tillväxten och välfärden. Så jag ser inte 24 öre som någon stor börda. Sen ska man ju känna till att regeringen sänker ju också skatterna. Det här är ungefär en tredjedel motsvarande regeringens skattesänkning.
Men kan man liksom verkligen kompensera en riksskattesänkning på kommunnivå? Ska liksom inte kommunen bära sin egen ekonomi?
Nej, historiskt så har ju regeringen skjutit till ungefär hälften av välfärdskostnaderna i kommun och regioner. Nu är man nere på en tredjedel från regionen. Så det är ju klart att kommuner behöver i större, liksom, på sikt bli mer självfinansierade. Och det ser jag mest att stora städer har möjlighet till. Små orter har ju redan ganska höga skatter och kanske inte alls den möjligheten som vi har i Stockholm. Så att det här, regeringens politik, det bara sliter isär Sverige. Det kommer bli ännu tuffare på landsbygd och små orter, medan stora städer kommer klara sig eller åtminstone överleva.
Om man har en funktionsnedsättning och bor i Stockholms stad, på vilket sätt tycker du att den här budgeten gynnar den gruppen?
Det är ju lite grann beroende på funktionsnedsättning, men vi skjuter till pengar bland annat på ledsagningen, som har varit en väldigt stor fråga som vi har diskuterat. Jag vet att det fortfarande förekommer problem i bedömningen av ledsagning, så det gör vi. Och sen har vi, tack och lov, ett väldigt väl fungerande funktionshinderråd i våra verksamheter som vi lyssnar väldigt mycket på och tar till oss. Så att min uppmaning är att vara aktiva så att vi också får till oss det som jag kanske inte ser i min närmiljö. Så att, ja, lite bättre, men det är klart att vi ligger lite efter på vissa områden.
Ledsagningen där nämner du. Vad händer inom det området? Kan du utveckla det?
Ja, men det handlar ju om att vi skjuter till pengar när det gäller ledsagningar, men det kommer ju fortfarande vara bedömningar. Så att det handlar ju dels om att hela staden bedömer på en likvärdig grund där det har varit olika typer av bedömningar beroende på vart man har bott i stan, och så kan vi ju inte ha det. Det ska ju vara likvärdigt. Så den är ju ganska viktig att jobba vidare med. Så vi skjuter till pengar för att möjliggöra en högre likvärdighet och också i förhoppning om att fler ska kunna få ledsagning eller bibehålla sin ledsagning.
Ja, en av punkterna i budgeten är formulerade på följande vis, citat. Socialnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete utreda förutsättningar och ekonomiska konsekvenser av en modell med icke-biståndsbedömd ledsagning. Och vidare skriver man också, stadsdelsnämnderna ska i samråd med socialnämnden pröva möjligheten att etablera ledsagning i egen regi i alla stadsdelsområden. Exakt vad dessa rader innebär kunde Karin Vangård inte svara på vid pressträffen och hänvisade till social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojane. Eftersom det här reportaget spelades in nära deadline så får vi återkomma till ledsagningen i senare nummer av På tal om Stockholm. På det bredare planet har budgeten tre inriktningsmål. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla. Stadens miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen från Miljöpartiet var på plats vid presskonferensen och menar att världen och staden är i ett klimatnödläge och att det är en eskalerande kris för naturen. Och för att hindra den utvecklingen så finns det en rad förslag i budgeten. Och det handlar bland annat om fler träd i staden, fler stadsmiljözoner och återbrukscentraler för byggbranschen.
Ja, då är ju tanken att man samlar material som ska återbrukas. Det kanske finns överblivet tegel eller fönster eller betong, stålbalkar som orsakar väldigt stora utsläpp när det tillverkas. Och istället för att då beställa nytt så ska man titta på vad finns och så använda det när man bygger nya byggnader. Och det här är ju en ganska stor och komplicerad uppgift att ta sig an, men vi måste också göra vad vi kan från stadens sida för att bidra i att få mer cirkularitet och återanvända mycket mer när vi bygger.
Och är det här någonting som byggsektorn är liksom involverad i det här projektet?
Vi kommer ju behöva samarbete såklart med byggsektorn. Jag tror att det finns ett väldigt stort intresse i branschen för att återbruka mer. Men sen måste man också få ihop sina ekonomiska kalkyler och så. Här behöver vi ju ställa om samhället från att vara linjärt hela tiden och använda nya resurser från en begränsad värld och planet som vi lever på till att istället börja återanvända. Det är ju arbete som behöver pågå, som jag tror att många företag också är intresserade av och vill vara med om det är möjligt.
Och kan detta också involvera liksom vanliga invånare i Stockholm som vill renovera exempelvis?
Ja, den här riktar sig till byggsektorn när vi bygger nya byggnader, men vi behöver också jobba mycket mer med återbruk i staden för människor som bor här. Och vi har ju till exempel gjort flera insatser för att underlätta att återbruka. Vi har till exempel Returrundan som är två lastbilar som åker runt i staden och stannar på olika platser hela året om. Och så kan man lämna in grejer, man kan också återvinna men också återbruka och plocka ut saker om det är så att man hittar någonting där som man vill ha. Och det är ett exempel på hur vi kan göra det lättare för stockholmarna att vara med och börja återanvända saker i mycket större utsträckning än vad vi gör idag.
Vi släppte också nyheten här om att det ska bli fler permanenta sommargågator eller gågator på Södermalm. Vilka gäller det?
Det är Skånegatan och Swedenborgsgatan som blir permanenta gågator, alltså året om. Och sen kommer vi också titta på att runt en av de här gatorna, och det har vi inte bestämt vilken än, utan det ska vi utreda, inrätta en stadsmiljözon där vi tar bort parkeringsplatser och kanske sänker hastigheterna på gator, och så gör vi plats istället för bänkar, fler uteserveringar, grönska och helt enkelt en härlig plats att vara på.
Och oppositionen här i Stockholms stad säger ju att de här stadsmiljözonerna och hur man gör om gator går alldeles för fort, att det inte finns någon dialog med liksom boende och näringsidkare och övriga samhället. Hur ser den dialogen ut just nu?
Ja, men det pågår en dialog och jag håller med om att det är otroligt viktigt att också lyssna på näringslivet och människor. Det finns lite olika åsikter där, både hos företag och hos människor som bor i staden. En del tycker att det här är väldigt bra och andra är mer kritiska. Men det som jag tror är viktigt också med sig att oppositionen var ju också kritiska till att vi införde den allra första gågatan i Stockholm. Många partier var skeptiska till det. Nu har vi 42 sommarplatser och gågator runt om i staden och det finns inget parti, vad jag vet, som vill backa den här utvecklingen. Man måste våga och ta steg framåt och det fanns stor oro då. Men nu är många väldigt glada över de här stegen.
Klara Lindblom är bostads- och fastighetsborgarråd från Vänsterpartiet. Och trots hennes ansvarsområden så pratade hon mycket under pressträffen om förskola och skola och att skolsystemet är ruttet.
Vi behöver ju såklart fortsätta satsa resurser på skolan, förbättra arbetsvillkoren för lärare, för fritidspersonal, för förskolelärare, för barnskötare. Men i grunden har vi ett ruttet skolsystem. Vi har en situation där både privata skolor och privata förskolor får betalt för arbetsuppgifter de inte har överhuvudtaget. Vi har en situation där vi som kommun överhuvudtaget inte har någon möjlighet att neka nya skolor och förskolor möjligheten att starta. Trots att andra förskolor och skolor i närområdet, både privata och kommunala, står med tomma lokaler. Och att vi har den här extremt liberala skolsystemet. Det finns inget annat land i världen som har en sån avreglerat skolsystem som vi har. Och jag menar, det är ingen mänsklig rättighet att starta en privat förskola. Det är ingen mänsklig rättighet att starta en skola. Om vi ser att det behövs inte fler platser, det behövs inte fler elevplatser, det behövs inte fler förskoleplatser här. Hur kommer det sig? Hur har vi hamnat i en situation där vi som kommun inte kan säga nej?
Men hur vill ni åtgärda detta då? Så att ni kan säga nej från, alltså på kommunal nivå?
Ja, det är ju den fria etableringsrätten som är lagstiftad och där behöver vi ett kommunalt veto. Alltså vi som kommun måste kunna säga nej. Om vi ser att det här kommer gå ut över alla andras barn och ungdomar, på alla andra skolor och förskolor, måste vi kunna säga nej. Sen handlar det ju också om att vi som enda land i hela världen tillåter vinstmaximerande aktiebolag att driva skola och förskola. Vi har inga uttagsbegränsningar vad det gäller vinst. Och återigen att vi har en skolschablon där vi måste, varenda krona vi lägger på den kommunala skolan måste vi lägga på friskolor och privata förskolor. Trots att de har helt mycket mindre ansvar än vad vi har. Så att det är ju, vi göder den här marknadsskolan. Vi ger en helt fritt spelrum. Och nu har vi kommit till ett läge där jag tror att allt fler kommer inse att det här är bara galet. Så här kan vi inte ha det.
Hur man vill komma till rätta med de problem som majoriteten anser finns i skolan och vad oppositionen säger om budgeten, ja, det är något som vi får återkomma till i senare nummer av På tal om Stockholm. Beslut och debatt om budgeten kommer att hållas i kommunfullmäktige den 18 och 19 november.
Ja, reporter var Peter Gropman och vi kommer återkomma till budgeten längre fram här i På tal om Stockholm.